Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ni lyssnar på Brottsofferpodden med Joakim Lindén Kastenbäck och Vanessa Delvalle. En person som har begått fysiskt eller psykiskt våld mot sin familj, är han eller hon dömd för att alltid förbli förvisad? Eller ska den personen kunna få hjälp att faktiskt bli den partner eller föräldern som familjen önskar och har rätt till? Det är där Manscentrum kommer in. Att hjälpa de som själva vill ha hjälp. Idag träffar vi Magnus från Manscentrum.
Hej Magnus!
Hej!
Välkommen!
Tack så mycket.
Gud vad kul att du är här.
Hoppas du tycker det sen också.
Ja då, men det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. Magnus, vill du berätta lite kring vem du är?
Ja, jag heter Magnus från Kampenhausen. Jag är psykolog sedan massor med år. Och ja, jag har jobbat med allt möjligt i min karriär, men det som jag är här för och det som jag har jobbat på, jag jobbar på Manscentrum för tillfället då, som är en krismottagning på Södermalm. Mm.
Vad menas med krismottagning? Joakim är här också. Vad menas med krismottagning?
Ja, alltså, vi tar emot män som har alla möjliga former av kriser. Det vanligaste, det är att man har problem med sitt våldsutövande helt enkelt. Att man beter sig illa. Alldeles för aggressiv, ibland våldsam på massa olika sätt. Så. Och det har, där har man nått en gräns. Det är, alltså, att man är i kris på grund av det. Vi kanske kommer in mer på det sen. Men i alla fall, det är ju alltså, det går emot ens egna värderingar att man gör på det här sättet. Mm. Många, alltså de som söker hjälp, får man väl tillägga då. Det är inte psykopater som njuter av det här. Mm. Utan det är folk som eskalerande, mer och mer, beter sig på ett sätt som går emot deras egna värderingar egentligen. Mm. Mm. Och naturligtvis, när de upptäcker att, eller deras partners och ibland barn också, reagerar på deras beteende helt enkelt. Då blir det en svår kris. Mm. I övrigt så är det kan vara relationskriser, olycklig kärlek, det kan vara övergångsperioder i livet från yrkesliv till pensionärsliv till exempel. Det är sånt som också kan vara en kris.
Men kan man bli, nu nämnde du att man sökte hjälp själv, men kan man också bli, heter det ordinerad? Eller vad heter det? Man
får... Inte remitterad.
Remitterad?
Nej, alltså det händer ju att vi får remiss, men då ringer vi till den som har remitterat och sagt att den här klienten är välkommen att höra av sig. Man måste ringa själv.
Ja.
Och hur kommer det sig att det är ett krav att man måste ringa själv?
Ja, alltså, för att kunna genomgå en behandling, och det spelar ju inte någon större roll vilken, alltså om det handlar om för psykiska besvär, om man säger så, eller för beteendeproblem. Om man inte har så mycket motivation att man kan ringa själv och söka hjälp, så då är man ju inte riktigt där att börja jobba med sig själv. Mm. Det är ungefär så vi resonerar. Mm. Sen kan det vara väldigt påtagligt. Vi har ju till exempel partners ibland som ringer då. Jag vill beställa en tid åt min man och sådär. Men vad säger han? Ja, han, jag får väl berätta för honom sen vilken tid det är och att jag rinner. Nej, men det går inte riktigt. Mm. Alltså det kan ju bara bli en ny konflikt av det också som kan spåra ur. Så att det vi tar inte emot sånt. Mm.
Men så är det även för mig i tolvstegsprogrammet för alkoholism och narkomani.
Ja.
Den jag träffar måste in sig själv. Så här, är det så att man, nej. Så här, även fast kanske ens partner eller fru har skickat dit dem. Så här, ja. Jag går inte vidare med dem. De behöver in sig själv. Precis som du sa, man måste ha insikten för att kunna få villigheten.
Sen är det inte alla som har hela insikten. Va? Utan en del ringer ju då och säger, ja, min fru tycker att jag har de här problemen och sådär. Ja, vad tycker du då? Ja, det är kanske något, men inte som hon säger. Och så där. Men ja, jag ringer i alla fall. Och så där. Så att, ibland det tar lite tid att få hela poletten och ramla ner. Så att säga. Och sen är det ju faktiskt en del också som ringer som när efter ett par, tre, fyra samtal ibland så upptäcker man, eller man sammanfattar bilden av, alltså du är ju mer våldsutsatt än våldsutövare.
Mm.
Alltså det är ju vågskålar det här, va? Men på den berättelse vi får så en del är ju rätt kraftigt våldsutsatta.
Mm.
Och har i det också försvarat sig, och det har blivit en sån här våldssituation som då oftast kvinnan kan hänvisa till. Så.
Mm.
Det här är inte jättevanligt, men det förekommer.
Nej, okej. Okay.
Faktiskt. Så att, ja.
Men jag tänkte lite på verksamheten Manscentrum. Mm. Är det en ideell verksamhet?
Ja, det kan man säga. Det är ingen offentlig verksamhet. Mm. Det är en stiftelse.
Okej.
Okay. Som startade 1988.
Mm.
Så det har funnits ganska länge nu. Och det var ett gäng män som... Det finns lite olika historier om det där varför, men det var män i kris som man ville uppmärksamma. Och då tror jag mer än nu i alla fall, så man sökte inte riktigt hjälp. Psykologisk hjälp är det ju frågan om då. Samtalsterapi och så. Det gjorde inte män i samma utsträckning. Jag har jobbat som psykolog ända sedan 80-talet också, så att jag vet.
Mm.
Och det var väldigt ifrågasatt överhuvudtaget, framförallt om män att gå i samtal, så att... Sådär. Men vår chef, han brukar ha en rolig definition. Vi ska försöka fylla det där tomrummet mellan socialtjänsten, psykiatrin och systembolaget. Alltså där man inte söker hjälp i den offentliga vården, alternativt super ner sig för att man är så olycklig. Där ska vi vara någonstans och försöka fånga upp. Och jag tror att det är en ganska bra beskrivning.
Ja, det låter vettigt.
Ja.
Men hur kommer det sig att du hamnar där?
Ja... Det var för många år sedan jag jobbade, och det gör jag lite grann fortfarande, jag jobbar privat också deltid. Och då blev jag bekant med en kollega som, ja, hur det nu gick till, han fick en person som hyrde in sig i samma lokal som jag. Han hade fått frågan om han kunde vara med och starta en gruppbehandling där på Manscentrum. Man behövde hyra in folk för det, för de resurserna där räckte inte till då. Och då frågade han mig också om jag ville göra det. Och det vill jag. Och det här måste ha varit typ 07-08 någonting sånt där. 15 år sedan någonting. Så det var mitt första. Då var jag inhyrd ganska många år. 7 år tror jag. Som gruppterapeut då.
Mm. Mm.
Så vi jobbade med den här gruppen.
Ja, schysst.
Och sen blev jag erbjuden en anställning där och jag tog den. 2015 var det.
Ja, du har jobbat där ganska länge.
Ja, det har jag gjort.
Det är beslut du inte ångrar.
Absolut. Det är bra jobb, verkligen.
Har det ökat, om man pratar med folk som hör av sig, ökar det hela tiden?
Ja, det gör det. Det stiger för varje år. Alltså antalet, det har ökat över år. Nu vet jag inte riktigt från 22 till 21 de senaste. Sådär. Vi har årsberättelserna på hemsidan, men andelen med våldsproblem ökar. Det var inte tänkt som en mottagning för den typen av problem. Det var ingenting man öppnade Manscentrum för, utan det började komma efter några år, några män, och sen har det vuxit. Så nu är det är många som tror att det är en våldsmottagning, men det är det inte. Utan vi tar emot men med alla möjliga typer av kriser då. Men jag tror det var drygt 60% förra året som som hade just det problemet. Mm.
Men vad tanken när ni startade var att för att män skulle få sitta och prata.
Ja.
Det var det. Ja. Sen vad de pratade om var inte så viktigt. Men just att man skulle få prata av sig.
Det var någon kris man inte kunde hantera. Det är väl ett sätt att beskriva en kris. Att
yes.
man är i en situation som man kan inte hantera det. Det finns som sagt dåliga sätt att hantera kriser på.
Ja.
Man agerar ut eller supernäsa eller någonting.
Ja, exakt.
För att dämpa ångesten.
Så ni är i tomrummet där i mitten.
Ja, just det. Ja. Så att det här är ett sätt att försöka... Ja. Hitta bättre lösningar helt enkelt.
Ja, intressant.
Det var svårt. Det är viktigt också att nämna, tycker jag. Vi tar emot kvinnor med våldsproblem också.
Okay.
Och det är brist på annat. Det finns inte egentligen någon annan verksamhet som gör det. Det finns ju de här relationsvåldscentra i Stockholms stad som de driver. Det finns ju en här på Kärrhållsgatan bland annat. De tar väl emot kvinnor också, tror jag. Men det är ju mest våldsutsatta.
Exakt,
som man jobbar med där. Mm. Det finns även våldsutövare där, det vet jag.
Mm.
Men jag är lite osäker på kvinnor och hur många kvinnor de tar emot. Men det är öppet på manscentrum i alla fall.
Men på manscentrum, hur ser era behandlingsmetoder ut? Eller liksom ert stöd?
Ja, det finns ju... Jag vet inte om ni känner till, det är en norsk behandlingsform. Den finns i Sverige också nu, som heter Alternativ till våld.
Ja, jo, det vet jag. ATV.
Ja, ATV. Mm. Den finns på alla möjliga ställen i Sverige också nu för tiden, men den startade i Oslo för rätt många år sedan. Ungefär samtidigt som manscentrum, tror jag. Slutet på 80-talet. Där har man ju en manualiserad metod med det är, ska jag säga, 8 teman som man ska gå igenom, och det ska vara 3 sessioner per tema, så det är 24 sessioners behandling.
Mm.
Vi har inte det upplägget alls. Vi har inte en väldefinierad manualiserad metod, utan alla vi som jobbar på manscentrum, vi är legitimerade. Jag är legitimerad psykolog, och det finns också några socionomer som är legitimerade psykoterapeuter och så. Så det, vi har ett annat upplägg, kan man säga. Vi försöker... Alltså vi har inte förutbestämt vad vi ska tala om, utan vi försöker hitta just den här personens problem, vilken nivå det ligger på, och så försöker vi hjälpa till där. Och vi berör nog de flesta av de här viktiga temana som handlar om olika aspekter av livet då, hur man ska handskas med det. Men ett vad ska man säga, lite grovt sätt att beskriva det vi gör är... Alltså om man söker för våldsproblem, då försöker vi hjälpa till att i första skedet, då handlar det om att sluta med det helt enkelt.
Mm. Och hur gör ni det?
Ja, det finns ju akutmetoder så att säga, med olika modeller.
Låsa in dem. Låsa in dem.
Nej, utan det handlar om strategiska stopptekniker, kan man säga. Mm. Är du på väg framåt, så gå bakåt. Står du upp och böjer dig över din partner, sätt dig ner och luta dig bak och andas lite. Du kan behöva ta en time-out.
Mm.
Jag brukar berätta, eller alla känner ju till, om hockeylaget har fått 2 mål i baken inom en minut. Vad gör coachen då? Jo, time-out liksom. För då har de tappat bort sig, va?
Mm.
De är borta i huvudet. De strategi och taktik och... Vad heter det? Position och allting på det där. De åker som yra höns. Det går ju inte, va? Då försöker man ju samla upp dem och få igång skallen igen. Och det är lite så vi jobbar, kan man säga. Alltså att man ska sluta med det här så fort som möjligt. Mm. Vi har en modell som vi kallar för E4. Det är att det är som att köra upp på en motorväg och trampa gasen i botten, va? Och till sist får du tunnelseende och du ser inte vad som händer omkring dig, och du kommer förr eller senare att krascha.
Mm.
Så är det, va? Och du hinner då inte med en avfart heller. Så att det är en del i taktiken att försöka hjälpa till att i tid, så tidigt som möjligt, nu börjar jag bli irriterad. Då ska man ta en avfart. Mm. Inte vänta. För det här är en sån otroligt viktig diskussion att ta. Så jag kommer att driva det här. Men då tappar man bort sig. Och det här har de här killarna gjort 100 gånger innan.
Fanns det inte någon sån här grej med en gummiband man skulle sätta på armen, så varje gång man kände så bara slog man?
Ja, jag har inte prövat det, men jag känner till, jag har hört talas om att det snärtar till.
Ja, det ska vara just smärtan där ska påminnas att man behöver då öppna bort ögonen kanske.
Eller någonting, ögonen. Att man bryter av sig själv. Alltså, för många beskriver ju det här som det är som en, vad ska man säga, det går från 0 till 100 på en sekund, säger jag. Det går väldigt, väldigt fort. Så att man måste försöka bryta det här tidigt. Sen när man tittar och bryter ner såna här situationer i sina små delar, så kan det ju ha föregått så av timmar och ibland dagar av en uppladdning och irritation som har vuxit. Men som man inte har fått tag i eller försökt göra någonting åt eller ens uppmärksamma att det här är en farlig situation för mig. Så det försöker vi... Ja, det är ju en slags... psykopedagogisk insats egentligen, att hjälpa folk att rikta blicken inåt mer. Ja. Titta på dig själv, hur mår du egentligen? Mm. Eller bara en sån enkel sak som en del är superkänsliga för om blodsockerhalten är för låg. Det kan leda till väldigt allvarliga, farliga situationer. Mm. Och har man inte koll på sig själv...
Mm. Påminner väldigt mycket om min... Jag har gått DBT, nämligen.
Okay.
Så det du pratar om påminner väldigt mycket om den, liksom... starten på min behandling. Att så lära sig stoppfärdigheter, mycket mindfulness och så här, försöka vara medvetet närvarande och hela tiden så här, känna av vad man känner för att kunna stoppa den innan impulsen, alltså innan man handlar liksom. Så ja, det funkar även om det låter så här, aha.
Det låter lite enkelt eller förenklat, men alltså I min utbildning var ju en psykodynamisk utbildning egentligen, när jag pluggade till psykolog. Mm. I väldigt hög utsträckning. Vi fick lite mer, alltså det var så länge sedan också. Då var det inte, KBT fanns egentligen inte då, utan då var det sån här beteendeterapi. Och det, på de institutioner där jag pluggade, där var det, hårdnade man ju nästan det arbetssättet. Alltså man såg inte den här beteendeförändringen som en genuin förändring. Utan det skulle, man skulle liksom in i bakgrunden och barndomen och alltihopa där. Den vägen skulle man förändra.
Mm.
Men det här problemen, de här problemen går inte det. Utan det här är så pass allvarligt ibland också. Så att det måste ta slut nu.
Mm.
Och då behöver man ha väldigt handfasta. Och det är ju så många killar frågar efter också. Jag vill ha verktyg i lådan.
Exakt.
Och inte hammare då, utan det ska vara den här typen av verktyg.
Men det händer att folk kommer och typ söker hjälp och ni ger dem ändå tips, men sen att det går käpprätt åt helvete, så det händer allvarliga olyckor när de kommer hem. Alltså att de blir ursäkta mig franska, men spöar på frugan ordentligt. Så att,
nej, det vill jag. Nej, jag känner inte igen det faktiskt. Däremot är det ju, alltså det är ju inte så att man på en gång tar till sig allt det här och hittar och blir bra på det. Så är det ju inte. Det kan ju hända, absolut. Alkohol är ju en viktig fråga också. Jag träffade en kille idag. Han blir aldrig arg när han är nykter.
Nej.
Han kan överhuvudtaget inte sätta gränser för sig själv då, utan och de gånger han har druckit, och ibland då han har druckit alls för mycket också, så han har blivit, då har det,
ja, då kommer det.
Ja. Och då kommer det som en flodvåg liksom. Det blir alls för mycket. Och där handlar det om väldigt mycket att försöka balansera också, att hjälpa till och sätta vissa gränser för sig själv. Det är ett ganska vanligt problem där. Många är alldeles för snälla, uttrycker de det som också. Att man tar inte vara på sig helt enkelt.
Håller man på och sväljer hela dagarna och går emot sina värderingar och... Det är klart det kommer ut.
Ja.
Och det är ju trist om de blir skadade. Ja,
till sist så känner man sig så uppträngd i ett hörn. Så... Och det är ju illa. Så att det är en del i behandlingen också, att lära sig sätta gränser.
Men hur gör du när du... Alltså, påverkar det dig att möta en person som pratar om att den har misshandlat sin fru? Liksom, eller... Hur är det för dig att liksom behandla personer som har begått allvarliga brott?
Alltså, väldigt mycket av det beror på hur de själva förhåller sig till det. Alltså, om det nu, alltså är man helt obekymrad om det, då kommer de inte ens till oss. Jag kan säga att jag jobbade tidigare, innan jag började på Manscentrum som anställd, så jobbade jag inom psykiatrin, vuxenpsykiatrin. Bland annat med rättspsykiatriska patienter. Och där tog det ju längre tid att komma till någon slags... Alltså vi försöker ju hjälpa dem att bygga upp skuldkänslor helt enkelt. De har gjort fel och de ska inte må bra av det.
De
ska må dåligt av det. Det är liksom en motor i att...
Mm.
Och med de här killarna på Manscentrum, där går det ju mycket lätt. De är redan skuldtyngda när de kommer. Så där går det lättare, apropå din fråga då.
Mm.
Alltså någon som har gjort allvarliga... För det var ju våldsbrott allihopa, de dömda. till rättspsykiatri. De var ju, mindes ju inte ens alla gånger. De var ju psykotiska när de gjorde de här sakerna. Och det kunde vara svårt. De visste ju vad de var dömda för och sådär. Och hade hört historien. Men en del visste ju inte själva vad de hade gjort. Eller sådär. Minns inte. Det var inte någon tydlig bild av det. Då blev det svårare att jobba med det också. Mm. Men där var, det var ju lättare på ett sätt. För där var ju alla inlåsta på samma ställe. Mm. Under flera år. Så att det gick ju.
Men att jobba på det stället, det måste känns, fick man lite, tappa man hoppet om världen på något sätt, eller är man så bara proffsig som man kan släppa?
Ja, alltså, det var ju värre på det sättet, apropå din fråga där, hur det känns att träffa sådana personer. Det var ju svårare att stå ut där, kan man säga.
Mm.
Men nej, alltså det beror ju på vad man gör med det, med vad man har för resurser. På det stället jag jobbade, så då kunde vi jobba aktivt med de här sakerna. Med brottsbearbetning helt enkelt. Och det var mödosamt och svårt. Men jag hade grupper där också.
Mm.
Med de här jättesjuka människorna egentligen. Men det gick alltså.
Det gick.
Men hur gör man då för att liksom skicka på skuldkänslor på en person som inte verkar känna skuld?
Ja, jag menar, ett sätt är ju det här som vi försöker ju föra in att någon slags, vad heter det, mentaliseringsförmåga, va? Det är, det är ju ganska klent drag hos de här en del av dem i alla fall. De förstår inte riktigt vad det är som har hänt, va? Och alltså, eller rättare sagt, konsekvenserna av det de har gjort. En del har svårt med det.
Vet du vad mentaliseringsförmåga är?
Ja, de ska få känna det själva.
Nej. Ja, alltså, nej, men att man ska kunna sätta sig i en annans position.
Ja, förstå hur partner och barn kan uppleva en.
Mm.
Du märker nu vad Vanessa har för tankar om mig.
Nej, men jag tänkte inte för dig, jag tänkte för lyssnarna faktiskt, bara innan du fortsatte, så att de förstår. För vissa begrepp kan vara svåra.
Men jag visste tydligen inte heller, så det var
bra. Nej, men sluta.
Det är bara ett exempel. Ja. Jo, men det är sånt försöker vi jobba med.
Mm.
Hur kan det kännas?
Mm.
Ja, det är en jättestor kille. Han var 1,95 lång och 150 kilo, tror jag. Kraftig. Och han förstod inte riktigt hur när han slog sin enorma näve i diskbänken, så det skallrade i hela köket. Och han skrek, och han hade en kraftfull röst också. Att jag sa att jag kan berätta hur det känns att se dig bara.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Och du kan, alltså, jag kan ju fantisera om du skulle slå din näve i det här bordet, hur det skulle vara.
Mm.
Och han hade inte tänkt på det överhuvudtaget. Mm. För han kände, alltså många utgår ifrån, jag vill ju bara göra mig hörd, jag vill ju att folk ska lyssna på mig. Men om man då är stor, kraftig och dänger sin jättenäve, så det skallrar i hela rummet, det blir väldigt, väldigt hotfullt. Det är ett våldsutövande helt enkelt. Man sprider skräck omkring sig.
Ja,
och det har man inte tänkt på det, så då blir det, alltså jag försökte jämföra, tänk om du möter någon som är 2,30 lång och som väger 200 kilo och som står och tittar ner på dig och skriker, hur tror du det skulle kännas?
Mm.
Det har jag aldrig varit med om naturligtvis.
jag hade sprungit, så att jag hade aldrig känt.
Ja.
Ja, men jag förstår verkligen det.
Ja, så att försöka ta roller och sådär.
Ah.
Och en del gör ju det, alltså en del får ju det där kastat i ansiktet på sig, va? Jag minns en man, han hade varit på ute med några kompisar en kväll, och han kommer hem och var på jättegott humör och sådär. Och så ser han genom fönstret hur familjen sitter och har trevligt. Hans fru och barnen sitter i köket där och har trevligt. De verkar spela något spel och sådär. Och han blir på ännu bättre humör. Och så sätter han nyckeln i dörren och går in. Och när han kommer in, då har barnen sprungit in på sina rum. Och frun står och diskar och tittar nervöst på honom. Då fattar han. Mm. Han hade gjort.
Mm.
Ja, du ser. De var rädda för honom. Sprang och gömde sig i barnen. För de visste inte vad han...
Ja. Vilket humör han skulle vara på.
Nej. Inte.
Nej.
Han ringde samma dag faktiskt. Eller dagen efter då. Det här var på kvällen. Så han ringde dagen efter. Sökte hjälp. Var helt förstörd faktiskt. Mm. Det var riktigt...
Ja, fan, vad glad jag blir när jag hör att ni finns. Alltså. Så att två barn kanske då får sin pappa... tillbaks och slipper vara rädda, och ens fru slipper ställa sig diska av rädsla.
Apropå det, så det var en man, han Han hade lovat sin 9-åriga dotter en gång att köpa en speciell sak på vägen hem från jobbet. Han jobbade i stan, de bodde i en förort. Och sen kommer han hem och så har han glömt det. Det här var mitt under hans behandling då, han berättade den här historien. Han hade glömt bort det. Och hon skäller ut honom efter noterna. Alltså. Och han blir överlycklig. Men det kan han, inte, han kan inte visa det för henne. Så han fick stå med handen för munnen och, och hålla i sig. Så att, men han var så glad att hon vågade.
Mm.
Hon har aldrig skällt på honom. Aldrig varit arg på honom. Och då förstod han att hon har aldrig vågat det. Men nu vågade hon.
Mm. Wow, vad fint.
Och han förtjänade en utskällning.
Mm.
Förstod han också.
Mm.
Så det var, ja.
Är det sådana där små, jag ska inte säga att det är bara små frön, men är det sådana där grejer som verkligen känns att, att jobbet är så viktigt?
Ja, verkligen. Ja. Det är det. De, ja. Alltså det ingår ju också det här att man ska städa upp efteråt. Va? Man ska, alltså har man betett sig illa så man ska be om ursäkt för det.
Mm.
Faktiskt, på riktigt då. Och det, många har ju gjort det så där, men det kan ju gå inflation i det också. Men,
ja.
men man ska ta det på allvar och verkligen betona, inte minst för barn, att det var inte ditt fel att jag blev så arg.
Mm.
Det, jag ska inte bli så arg, det är fel av mig.
Mm.
Du har rätt att säga ifrån och så där vidare.
Mm. Och där är då det är extra viktigt att han inte blir så arg igen.
Ja, exakt.
Ja.
Särskilt med barn.
Ja.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Apropå att det är 60% av, eller var 60% av de som sökte till dig hade problem med liksom våld eller aggressivitet, och detta var män. Vad tror du är orsaken till att män utövar våld?
Oj då, ja, det är en stor fråga.
Mm.
Det finns jättemånga svar på den. Mm. Det är ganska så individuellt.
Mm.
Det finns ju många nivåer man kan se det där på också, såklart. Va? Dels, hur ser biologin ut?
Mm.
Hur känslig är man?
Ja.
Hur impulsiv är man? Va? Det är inte helt ovanligt med typ ADHD-problematik och så.
Mm.
Som där ligger ju impulsivitet nära. Sen finns det såklart familjeberättelser hos många. Apropå vårt arbetssätt då, att vi börjar med beteendet, och ibland behöver man ju också bearbeta ganska så traumatiska upplevelser från den egna uppväxten och tidigare livet. Saker man har råkat ut för som ligger som en, vad ska man säga, som en
bubbla.
Ja, det bubblar hela tiden. Va?
Mm.
Det är bara ibland som det exploderar, men det bubblar hela tiden, och det är som en ständig stress, eller vad man ska säga. Ständig ilska faktiskt ibland för en del som har varit utsatta för väldigt svåra saker, övergrepp och så.
Jag har ju min hypotes om att våld i allmänhet, det är ju trauma som oftast så.
Ja.
Men jag ville se vad du sa kring de som kommer till er.
Det är ju inte alla som har det,
men
ganska många, och det kan vi behöva jobba med också, så att trauma fokuserat ibland till Men sen kan man ju se det på en samhällelig och socioekonomisk nivå också. Hur stressat livet är för en familj som lever på marginalerna till exempel. Där ökar ju riskerna för våld också. Att man, där man är väldigt ofri och osäker och nervös helt enkelt. Man sover dåligt kanske också när ekonomin är dålig. Och sådär. Massa sådana saker som också kan påverka hur man klarar av sitt vardagsliv helt enkelt. Massa, jag menar, stresssituationer uppstår.
Mm. Apropå det med ekonomin, är det många män som uttrycker att så här, men jag är the breadwinner, vad heter det på svenska?
Breadwinner?
Winner, alltså den som försörjer. Att det liksom, det är deras, som att det är deras ansvar, att det kan komma någon ilska av det, att de inte lyckas liksom.
Nej. Jag undrar, det var nog mer tidigare tror jag.
Okej.
Det känner jag inte igen faktiskt. Nej,
okay. Apropå tidigare, har våldet ändrats på något sätt? Eller är det ungefär samma?
Det är ungefär samma, skulle jag säga. Yes. I alla fall de 15 år jag har sett utav det.
En annan sak, tror du att det har, efter den här MeToo-grejen kom, nu handlar ju MeToo kanske om lite en annan sak, men blev det någon ökning? Kanske att tjejer vågar
säga? Nej, faktiskt inte alltså. Det var ju många som sa det faktiskt. Det stod om det i tidningarna och jag hörde folk på tv och sådär som berättade om att det, relationsvåldet hade ökat. Men det var, vi märkte inte av någon ökning av klientantalet under den tiden.
Mm.
Sen kom ju pandemin. Det var ju lite grann samma sak där. Trodde man ju att det skulle öka. För då var man mer tillsammans hemma längre tider. Och påfrestningar socialt sådär. Att man, vad ska man säga, man gnagde på varandra helt enkelt.
Mm.
Men vi märkte inte heller det faktiskt. Vi var tvungna, vi stängde en period. Men sen började vi jobba digitalt sådär också. Telefon eller via Zoom och sådär. Så vi försökte hålla igång det. Men vi märkte inte av några större ökningar heller.
Jag läste någonstans ett sidospår kring det där att när England förlorade EM-finalen mot Italien så ökade, alltså var en massa kvinnor efter det som anmälde våld av sina män. Så just för att
tog de ut sin frustration hemma.
Ja.
Så sjukt alltså.
Ja, verkligen.
Sinnessjukt. Ja. Men ja.
Gud alltså.
En fråga, kollar ni effektiviteten hos liksom för- och efterbehandling eller hur ser ni?
Ja, alltså när det gäller gruppbehandling gör vi det faktiskt. Vi har blanketter helt enkelt som klienterna får fylla i före och efter. Och sådär. Sen, det är alltid svårt med behandlingsforskning så att säga, att försöka utreda det. Men det finns ju studier en del så generellt, inte bara av oss då vi har varit med som en behandlingsinstans bland flera. Och nu pågår det faktiskt ett projekt också från Örebro universitet har just forskning om olika behandlingssätt och effektiviteten av det. Och där ingår vi också.
Mm.
Sen vi har gjort lite egna små uppföljningar sådär, att vi ringer våra klienter efteråt ibland sådär, efter några år sådär. Bara för att stämma av och höra lite hur det har funkat. En sån grej var att vi det var en liten AA-idé det där, att vi skulle ha en öppen grupp. Va? Att man, den här gruppterapin som vi har, den är halvöppen. Vi tar in nya gruppmedlemmar efter bedömning så att säga, och när det finns plats. Så att det är både veteraner och nybörjare så att säga, i den här gruppen.
Mm.
Och där fanns det en efterfrågan att efter den här gruppbehandlingen, att man ville träffas igen. Och ja, lite AA, det var någon, just det, det var inte AA utan CA, men det är väl samma upplägg på det. Det var han som tog initiativ till det, så vi prövade det, men det kom väldigt få. Och alla tyckte det var en underbar idé och alla tänkte sig att de skulle komma sådär. Vi hade en kväll i månaden, det var kanske för lite också. Men vi hade inte tid med mer helt enkelt. Men det kom väldigt få där. Så då satt jag med mig och ringde runt till en 10-12 stycken och frågade varför de inte kom. Och det vanligaste svaret var att nej, men jag hade nog gjort det, men jag prioriterade inte det för jag behövde inte det.
Mm.
Alltså de beskrev att livet hade blivit så mycket bättre så att de kände inte det behovet längre. Utan många av dem hade ju sagt, de hade pratat om det här så länge de gick i gruppen, och att avsluta en grupp. Och så går man i grupp 15 session. Man kan förlänga det också i enskilda fall så om det behövs. Liksom. Men det är ungefär 15 gånger man går. Men där är det ganska stor separationsångest på slutet. Alltså.
Mm.
Det här blir ett tajt gäng faktiskt.
Det känner jag igen.
Ja, och det kan vara svårt. Och man, det känns vingligt helt enkelt att sluta. Hur fan ska jag klara mig nu? när man gått här en gång i veckan och det känns som en trygghet och stabilitet i livet.
Men var det en grupp där det kom in nya? Och,
ja,
och
fanns, just det.
Det var bara nya?
Nej, det var vi fyllde på. Ja, okay. Det droppade av en och sen kom det in nya. Då. Mm. Och det var ett jättebra upplägg också. Ja. Eller är det, vi jobbar fortfarande på samma sätt. Jag jobbar inte just nu med gruppen, då, men jag gjorde det i många år. Mm. Och det var ju fantastiskt att se veteranet och hand om nykomlingar. De kunde säga samma sak som vi, men vilken tyngd det fick när en annan klient sa samma sak. En del var ju som våra hjälpterapeuter där, och var ju skitduktiga va? Och kloka som tusan. Och hade, kände igen allt det där, och jag vet hur det känns och bla bla. Och det var ju ett enormt stöd i det där.
Så ja, det fattar jag.
Grupp är, det är starkt alltså, det är riktigt bra.
Verkligen.
Men hur går det till? Jag avbröt dig nu.
Nej, det är lugnt, kör.
Men hur går det till? Vi leker med tanken att jag har vaknat upp och ångest för det igår mot min fru. Mm. Och känner, nu har det här hänt en gång för ofta. Jag måste ta tag i det där. Jag googlar lite, manscentrum kommer upp och jag ringer. Hur går det till? Liksom?
Ja, då ringer man in till, alltså man ringer direkt till manscentrum, så då kommer man till en telefonsvarare. Vi svarar på det. Utan det är någonting, vi lyssnar av det en par gånger varje dag. Och sen skriver upp namn och där ska man lämna sitt namn och nummer då. Man behöver inte prata om varför man ringer, utan sen ringer vi upp då inom en vecka. Mm. Det har varit någon kort period för 2 år sedan, tror jag. Då tog det 10 dagar, 14 dagar ibland. Det är alltså vansinnigt mycket. Mm. Men inom en vecka, och det är oftast bara ett par dagar, så ringer vi tillbaka. Och då gör vi en intervju på telefon helt enkelt. Så att man, vi förvisar oss om att man har kommit rätt. Mm. Och det visar ju sig ganska snart då. Mm. I det samtalet, och så fyller vi en del statistikuppgifter och sådär, och så har man kommit rätt då, så ja, då bokar vi tid också så snabbt som möjligt då, inom en vecka. För vi tänker just med våldsproblem, det kan vara färskvara, den där motivationen. Det kan gå över det där, så att säga. Man lugnar ner sig ett par dagar och sen är man tillbaka, och då, så att vi försöker hugga så fort som möjligt där, så att det kommer igång en process.
Viktigt.
Ja. Mm. Jag hörde talas om en mottagning i, jag ska inte säga vilken stad det var, men man har 4 månaders väntetid.
Oj.
Och jag förstår inte riktigt det.
Nej.
Alltså det,
ja, det är jättelång tid.
Ja, då hinner man svarna. Då tror jag det blir svårt. Mm. Det är klart att en och annan hänger kvar, men de som är lite mer av det impulsiva slaget, de gör ju inte det.
Nej.
De försvinner ju snabbt där, och sen kan de i och för sig komma tillbaka, men får man vänta så lång tid igen då, så.
Och det är väl de flesta som är av det impulsiva slaget.
Jag tror det kan man nog säga alltså. Och det här är ju skamligt också. Man skäms ju, man mår ju inte bra av det här. Så det är ju alltså, en del har ju fått uppmaningar av sina partners i åratal ibland, du måste söka hjälp liksom. Och en del partners sätter sig själva och letar upp. Här har du, kolla det här, läs den här hemsidan. Och ring det här numret sen. Och det har de, en del har levt med det där länge. Liksom, men de har ändå inte tagit det där sista lilla steget. Och sen, till sist när man gör det, då står man inte ut med väntetid. Väl har kommit, så tror jag det är viktigt.
Men vad är den genomsnittliga åldern på de som söker sig till er? Jag tänker att de flesta är väl kanske lite äldre när de känner att...
35-40 skulle jag tippa. 35-45 skulle jag nog säga.
Nu, det är ju inte nu går jag in på det andra vi pratar om. Det är inte speciellt supervanligt när man går till polen och vet du vad, jag spöade bruden igår.
Nej.
Är det sant? Vad ska vi kolla på fotbollsmatch? Och det är ju inte speciellt vanligt heller om att en kille som vet om att sin polare spöar sin tjej, att han säger till honom. Nej. Jag har pratat väldigt mycket om det där, att vet du om det, då har du ett ansvar också. Du är delaktig i det hela. Så att det är jätteviktigt.
Absolut.
Och det här är man behöver inte säga mycket mer än ringmanscentrum. Rent teoretiskt så man kan börja där.
Ja, kan man göra. Så. Och är man, alltså det finns en hjälptelefon också jag ska nämna. Välj att sluta, när jag har talat om det.
Ja.
Visst, det var på uppdrag, det var Stockholms, länsstyrelsen i Stockholm. Och Skåne, så det var ett projekt för 5 år sedan kanske. Men nu är det en permanent verksamhet som Socialstyrelsen är huvudman för det. Men vi är operativt ansvariga för det.
Mm.
Jag jobbar inte själv med den, men den finns inom ramen för manscentrum också.
Nice.
Och det är dagtid, vardagar, sitter det någon, och där behöver man inte uppge sitt namn eller någonting sådär, där kan man ringa anonymt och prata med någon. Och det är hela landet nu då. Från början var det Stockholm och Skåne, men nu är det för hela Sverige. Och de som jobbar med den telefonen, de har ju koll på vilka mottagningar som finns runt om i landet. Mm.
Men är de andra som kommer till er, de journalförs eller? Är de oroliga för att...
Alltså de som blir ärende, de journalför vi. Ja, det är vi. Och det är den plikt vi har som legitimerade behandlare. Då journalför.
Men är det många klienter, säger man klienter eller vad säger
ja,
man?
Ja, klienter.
Alltså, klienter. Är det många klienter som frågasätter det eller som kanske väljer att nej, de gör inte det?
De räknar med det.
Mm.
Ja.
Vi berättar om det och sekretessfrågor och sånt där.
Mm.
Plus att det som kan få oss att bryta sekretessen, det är om vi blir oroliga för minderåriga barn. Då gör vi orosanmälningar också. Men det är den enda gången vi bryter sekretess.
Mm.
Jag tänker väl också, är man lite orolig för journalföring, då är man kanske inte riktigt villig heller.
Nej, jag tror inte det heller. Men vi berättar om det, och det är ju internt. Va? Vi är ju inte knutna till kommun eller region eller någonting sånt där. Utan det är ju internt. Så det är ju samma sekretess som alla journaler. Det är för internt bruk så att säga.
Ja, jag förstår.
Sen är det ju en del som begär ut sina journaler också, för man ska använda dem i till exempel vårdnadsfrågor och sånt där.
Mm.
Man vill visa på att man har gått igenom en behandling.
Mm.
Nu vet inte jag hur ofta ni möter sånt här, men hur ser er kunskap ut inom just hedersrelaterade frågor? För det är ju också liksom ändå en manlig struktur.
Ja.
Så.
Alltså vi har inte någon specialkunskap. Det finns massa erfarenheter från Ole. Alltså vi är 7 stycken behandlare som jobbar där nu.
Mm.
Efter nyår blir det tyvärr en måste sluta. Men alltså det är en bred erfarenhet av allt möjligt sånt där. Mm. Men jag har träffat några som har faktiskt sökt hjälp själva på det. Och det, för mig har det inte varit någon skillnad på just att en del hänvisar ju till sin kultur och att man kommer från en bakgrund där det här är ett normalt beteende och sånt.
Mm.
Det var en kille från Mellanöstern, minns jag. Han var hänvisad av polisen just. Hans fru hade polisanmält honom. Och då blev han hänvisad och han ringde.
Mm.
Och det var lite bökigt att komma förbi det där med, för det duger inte. Jag menar, jag kan förstå att han är uppfostrad med det här är vardagsliv också. Mm. Men det hjälper inte. Det är inget skäl så att säga. Jag förstår att det kanske är svårare för honom i den meningen än för många andra. Men han tyckte ju inte heller egentligen att han skulle bete sig på det där sättet.
Men
inte normalt.
Men är det mer svårbehandlat eller är det samma liksom? Behandlar man det på liksom samma sätt?
Ja, alltså om den som ringer, den som tar kontakt, lider av det.
Mm.
Att vad det man har gjort och att man beter sig på det här sättet och man lider av det, då tycker jag det är i princip samma sak.
Ja, men vi fortsätter. Du pratade om någon partnerstöd.
Ja, just eller? Det. Vi erbjuder det till då, om en man söker hjälp för våldsamt beteende, då frågar vi också efter hans partners mobilnummer och så skickar vi en inbjudan eller ett erbjudande kan man säga till henne. Vi har ett tag så ringde vi, men det var inte alla som gillade det. Det kändes lite påträngande och sådär. Så vi gjorde en mall i alla fall och skickade ett sms nu istället. Men vi erbjuder det här, man får 2 samtal gratis och det är mer de där 2 samtalen, det är lite mer informativt om hur jobbar vi det som jag tycker är viktigast med de där, det är att vi pratar ansvarsfrågor. Mm. Den som utövar våldet har 100% ansvar för sitt eget beteende. Mm. Det går aldrig att skylla ifrån sig på det. Alltså det är vår liksom grundförutsättning, och det känns viktigt att säga till de här partnerna, för det är inte alla män som får det intrycket alla gånger. Vi försöker vara empatiska och förstå.
Mm.
Och det kan misstolkas som att det är okej det de gör.
Mm.
Vilket det inte är då.
Mm.
Så att, det
är det en svår balansgång?
Nej, jag tycker inte det är så svårt längre.
Nej.
Faktiskt.
Mm.
Men det är så vi gör. Sen om den partnern då inte vill ha men inte har något annat stöd, då erbjuder vi det. Då kan vi förlänga den kontakten också. Men då blir man ett eget ärende så att säga.
Mm.
Då lägger vi upp journal även på partnern och jobbar vidare på.
Gud, vad bra.
Ja, som stöd för för henne då oftast.
Mm. Mm.
Så det känns meningsfullt och bra tycker jag.
Ja, verkligen.
Nu är det inte alla som nappar på det erbjudandet, nej, men en del gör det. Så att, tar vi emot. Men då, om jag träffar mannen, då är någon av mina kollegor som får träffa henne.
Mm.
Och ibland har det också utvecklat sig till parsamtal.
Mm.
Men då ska det ha lagt sig ordentligt. Liksom, mm. Att det handlar om mer vanligt, hur samspelar ni, hur kommunicerar ni, hur pratar ni med varandra. Mm. Ska ni förhålla er som föräldrar tillsammans och så där vidare. Mm. Ja, den typen. Alltså vanliga parsamtal kan man säga.
Har ni någon gräns för antalet samtal med de som utövar våld?
Ja, inte någon formell gräns, det har vi inte, va? Vi brukar säga att en 10-15 samtal är vanligtvis inga problem. Och ibland kan det bli fler än så också. Men eftersom vi är en krismottagning då, och att vi försöker hålla så att vi kan ta emot snabbt, va? Då måste vi avsluta. Vi måste ha utrymme, marginaler inom systemet liksom. Annars blir det svårt.
Har ni någon som ni kan hänvisa till? Eller hänvisa ni liksom till så här, men sök samtalsstöd?
Ja,
eller
det,
så?
Vi har inte några specifika så, utan vi kan ju rekommendera. En del vill ju gå längre terapi och sådär.
Mm.
Och det kan vi inte erbjuda. Men då kan man ju hänvisa till, ja, dels, jag känner ju flera stycken, så bland annat den kollega som jag jobbade ihop med en gång i gruppen, han är inte kvar där längre, men honom har jag hänvisat till flera gånger till exempel. Så.
Mm.
Och ja, det finns ju, leta på nätet så hittar man alltid någon.
Ja.
Sen är det alltid vanskligt att rekommendera, för att det måste klicka personligt också. Det måste kännas rätt. Liksom.
Jag måste också fråga, för att 60% är ju våld, typ det. Men vad är resten, vad är de resterande 40%?
Ja, det kan vara allt möjligt. Alltså, som, ofta är det ju någon typ av relationsproblem. Det kan också vara våldsutsatthet faktiskt. Mm. Inte helt ovanligt att man lever i en destruktiv relation med någon partner som är väldigt hårdhänt med en. Så kan det vara. Nej, alla möjliga typer av kriser. Otrohet, svartsjuka. Alltså som har gått överstyr så att det har blivit. Mm. Där ligger ju, inte minst svartsjuka, där ligger ju våldet på lur lite grann också. Mm. Det är risk i alla fall. Det var inte så länge sedan jag träffade en kille som hade varit otrogen. Det gick emot hela hans värderingssystem. Det han hade gjort. Och han fattade inte riktigt. Det var inte ens på fyllan. Men vi är inte så logiska, vi människor.
Nej.
Våra värderingar styr oss inte 100%. Och det är en bister insikt för många.
Mm.
Man tror att man är mer, vad ska man säga, sammanhållen och logisk och konsekvent.
Kontrollerad.
Ja, men det är vi inte riktigt. Alltså.
Nej.
På gott och ont.
Ja,
ja,
det finns ju en kreativitet i det också. Man tar den positiva sidan av det.
Ja, faktiskt. Och kärlek.
Ja, naturligtvis. Ja. Den är inte heller logisk.
Nej, den är absolut inte logisk.
Nej, det är den inte. Därför håller oss ifrån den.
Men jag tänker, vi ska avrunda snart. Mm. Men sist, jag vill veta lite kring kvinnorna som söker sig till manscentrum.
Ja.
Vilka är de?
Alltså det är egentligen inte någon större skillnad på de kvinnorna och de männen som söker. Alltså man definierar faktiskt sina problem på ganska liknande sätt. Kvinnor genomsnittligt tycker jag är mer, lite bättre formulerade, lite mer genomtänkta och lite fler begrepp om sitt eget känsloliv än vad män har genomsnittligt. Sådär.
Man får träna ett tag.
Man får träna ett tag.
Ja.
På den här hjälptelefonen jag nämnde, välja att sluta, där var det, sist jag hörde så var det 20-25% av alla som ringer dit är kvinnor.
Mm.
Men ringer de för sin killes skull eller för sin egen skull?
Sin egen skull.
Mm.
Och de hänvisas bland annat till oss och till andra mottagningar också. Okay. Det beror på, det är ju som sagt hela landet.
Skiljer sig våldet, alltså våldsuttrycken?
Ja, det är ju inte lika, oftast genomsnittligt är det inte lika allvarligt fysiskt i alla fall.
Mm.
Och det handlar väl om storlek och tradition. Mm. De flesta tjejer har inte slagits lika mycket som killar har gjort.
Mm.
Sen har jag läst om, jag har inte upplevt det själv, men det finns de som har forskat lite mer på det där som säger att det är vanligare att kvinnor använder tillhyggen än att män gör det.
Mm.
Och det är ju farligt såklart.
Mm.
Det kan ju gå illa det.
Mm.
Mm. Sen finns det en forskare i Holland som heter Justine van Lavik. Hon har gjort undersökningar, hon har i alla fall berättat om undersökningar, jag kommer inte ihåg om hon har gjort dem själv, men hon redovisar, och hon hävdar att det är lika vanligt med att kvinnor utövar våld mot män som att män gör det mot kvinnor.
Mm.
Sen att det kanske genomsnittet inte är lika allvarligt då, men att det är lika vanligt hemma.
Ja.
Och det är när man har frågat människor om de har varit våldsutsatta.
Mm.
Det var en stor undersökning i 6 olika länder, tror jag det var.
Okay.
I Europa.
Mm.
Mm.
Medelstora städer, man frågade medborgarna.
Mm.
Har ni varit våldsutsatta? Och det var lika många män som kvinnor som svarade att de har varit.
Gud, vad intressant.
Av sina partners alltså.
Mm.
Det här vill du forska på och höra direkt.
Ja, jag har redan planerat på det. Jag längtar efter att bli klar så jag kan forska massor.
Ja, men grymt. Alltså, men du ser ändå typ att... Jag tänkte säga ljus på framtiden. Det låter ju jättekonstigt att säga det. Men ändå att det är... Har ni de resurserna ni behöver? Hur finansieras ni?
Ja, det är en bra fråga. Men det är, nu är det är Stockholms stad och Socialstyrelsen som står för absolut största pengar. Jag tror det är Stockholms stads största bidragsgivare. Mm.
Söker ni då för 3-årsperiod, sen söker ni nytt? Eller
ja,
är det, så att ni har
det är vår chef som håller i det där. Han, nu är det 2 år. Jag vet, i början när jag var där, då, vi visste ju bara 1 år i taget att vi fanns överhuvudtaget.
Mm.
Nu är han trygg med, från 88 till idag, att vi... Det
kommer rulla på.
Ja, det kommer rulla på. Så det är Socialstyrelsen och Stockholms stad. Och sen tar vi också avgift av dem som kommer.
Mm. Hur stor är den?
350 kronor kostar det.
Mm.
För ett samtal.
Mm.
Och grupp tror jag är 250.
Mm.
Och det är, för det är vanligtvis ingen större problem. Nej. Det finns ju en och annan som har svårt med det. Men de har också ofta kontakt med socialtjänsten. Och de fall jag har varit inblandad i där, de betalar gärna för det.
Ja.
De får man ekonomiskt bistånd för.
Mm. Har man ändå fått en känsla att det här, så här vill inte jag bete mig.
Just
det. Då pröjser man nog det mesta.
Ja, det gör man.
Så, men skönt ändå att den kommer leva vidare. Så här. Men om ni hade mer pengar skulle ni kunna göra mer då? Eller känns det
ja.
Som att det...
alltså, vi har ju vuxit. Nu är det som sagt 7 behandlare. Alla jobbar inte heltid. Så att jag kommer inte ihåg exakt hur många tjänster det är som är igång där. Men det har ju vuxit jättemycket på senare år. Och det är mer och mer pengar. Och så där. Och, ja, jag vet faktiskt inte. Vi pratar om... Dessutom, det kan jag nämna. Vi erbjuder också utbildningar för... Inte minst inom socialtjänsten. För nu är det ju en del av... alltså socialtjänsten är numera skyldiga. Det är inte bara ett bör. Utan man skall... erbjuda hjälp till våldsutövare.
Mm.
Och det har man inte utbildning för riktigt. Mm. Så att vi erbjuder kurser helt enkelt.
Jag hade faktiskt skrivit ner det för att jag ville fråga om det, men nu har det gått så lång tid.
Så att, ja, nästa vecka ska vi åka till Kronobergs län och hålla en kurs.
Gud vad roligt, det måste vara kul.
Ja, det är tröttsamt också.
Är det sant?
Nej, men ja, det är sant. Men det är när man väl är där och håller igång och det blir liksom bra dynamik i en grupp och sådär, då är det ju fantastiskt.
Ja.
Det är det.
För det bästa vore ju om man kom så pass långt att om jag nu slog min fru, säger vi, att jag faktiskt vågar säga det till min polare.
Ja,
så här, att
men man det är inte helt ovanligt faktiskt. Alltså, de som har gått igenom behandling hos oss, de är väldigt, det vi kallar dem ibland för ambassadörer. Alltså. De snackar med sina polare om de vet om det. Alltså, de som har, synnerhet de som har gått i grupp skulle jag säga. För där är man, då har man vant sig vid att prata med andra killar om de här problemen och stå för dem och ta fullt ansvar hela vägen.
Ja, de som
och konfrontera varandra faktiskt.
De som har kommit till er eller?
Ja, de som har gått i grupp hos oss, de blir väldigt bra ambassadörer i sina vänkretsar. Många av dem faktiskt.
Ja, det är så viktigt.
Ja, det är det
alltså,
verkligen.
Jag tycker det där är någonting vi behöver jobba på.
För det blir ännu större. Först skammen för sig själv att man har gjort det, sen skammen att... man vågar inte prata om det. Så här.
Nej, och det, för dem har det ju också blivit lätt att prata om det på ett sätt med kompisar då, som de vet eller som de ser beter sig illa. Mm. För de har också någonting. Men gå till manscentrum då.
Mm, exakt.
Alltså det, att bara konfrontera någon utan att ha någon idé om vad man ska göra åt det. Det är mycket svårare va?
Mm.
De har en väg. Men det här är en bra väg att gå. Att göra det.
Mm.
Och det är en vanlig hänvisning faktiskt. Det är ibland kompisar, släktingar, som har sett att men det här är inte okej. Okay, alltså.
Ja, jag tror 75% av alla som hör av sig till våran podd, det är ju våld i nära relation. Det är en tjej som får blir psykiskt eller fysiskt misshandlad av sin kille. Så det är ju verkligen jättevanligt. Så
det är det.
Så att så ni gör ett jätteviktigt jobb.
Ja, det känns viktigt, och det är, jag skulle säga att det är ett tacksamt jobb också. Det är, jag tänker på alla ställen jag har jobbat på så där, som psykolog och behandlare. Alltså, att möta människor i kris är på ett sätt ett tacksamt jobb. Liksom. Mm. Det, man vill inte vara i det. Va? Det finns det finns ett driv där som jag tycker känns... Ja, det
finns förhoppningsvis en väg, och det är uppåt, och man får vara med på resan.
Mm.
Och ibland behöver man till och med förstärka krisen och betona det här är allvar. Alltså.
Mm.
Ja, men jag bara knuffade lite. Ja, men tänk om man hade ramlat in i elementet och slagit huvudet i.
Mm.
Kunna dött där.
Ja, exakt.
Alltså, då förstår du. Då, alltså, oh, Jesus. Alltså, man kan behöva skapa en kris eller bygga upp en kris. Det här är riktigt allvarligt. Alltså. Det är inte att leka med det här. Även om du inte avsåg att skada. Mm. Du bara föste undan henne. Tänk om hon hade ramlat.
Mm.
Ja. Jag tycker vi kanske ska avrunda där då. Eller
ja, jag tycker det var väldigt bra avslut faktiskt.
Ja, verkligen.
Att trycka på att så här, det är faktiskt förminska inte det du gör liksom.
Nej, verkligen.
Och det är en viktig del i att också sluta, tror jag.
Yes.
Mm.
Så jag tycker det var ett bra avslut.
Grymt, och tack så jättemycket igen för att du kom hit, och för alla där ute, Manscentrum. Man hittar er på internet.
Ja.
Och där finns journummer och sånt där också.
Mm.
Ja.
Grymt. Tack så jättemycket.
Tack
Vanessa.
Tack så jättemycket.
Jag vill återigen tacka Magnus från Manscentrum för att han tog sig tid att komma hit idag. Jag vill tacka er alla för att ni fortsätter sprida podden och lyssna på oss. Och glöm inte att följa oss på TikTok, Instagram eller Facebook under Brottsofferpodden. Har du frågor eller funderingar, mejla oss på brottsofferpodden@gmail.com. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck. Jag driver den här podden tillsammans med Vanessa Delvalle. Jag hoppas att du får en fortsatt trevlig dag, kväll, natt eller morgon, eller vad nu klockan är när du lyssnar på det här.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Hos den som begår.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.